Hallå, hallå. Har du hämtat dina kakor, kokat ditt kaffe? Det hoppas jag. För nu kommer ett nytt avsnitt av Fika med Emma.
Dagens gäst är en tvåbarnsmamma som brinner både för att få skapa med blommor och kroppspositivitet. Hon har också varit med om det tragiska att mista någon som står henne nära. Varmt välkommen Amanda Alm till Fika med Emma-podden.
Tack så jättemycket.
Det här var ett sms. Den slår jag av min telefon. Så.
Tack så mycket för att jag får komma hit.
Ja, och vi är hemma hos mig.
Ja.
I min soffa.
Första gången för mig. Supermysigt här ju.
Mm. Och ja, men du bor i Lidköping.
Mm.
Så det är därför som du är.
Vi bor ju jättenära varandra. Det tog 3 minuter att cykla hit liksom.
Ja.
Så det är verkligen jättenära.
Ja. Och du är en ganska nyfunnen vän också till mig.
Ja, precis.
Så det är jättekul att vi har träffats.
The power of Instagram.
Mm.
Eller hur?
Precis, det var där vi möttes.
Faktiskt.
Mm. Och så bodde vi så nära varandra fast vi inte visste om det.
Det var en slump.
Mm. Hur är det med Amanda idag?
Jo, men det är ganska bra. Faktiskt.
Mm.
Jag har en lugn dag idag.
Ja.
Så här behövs. Nu efter 2 veckor som gräsänka och så får landa lite nu. Det känns bra.
Det förstår jag.
Mm, väldigt bra.
Mm. Yes. Nej, men det, jag vet inte om du har lyssnat på podden innan.
Jo, det har jag faktiskt gjort. Mysig podd.
Då vet du lite också hur det går till ju. Jag går in på gästens konto, hittar några bilder och sen samtalar vi kring dem.
Precis.
Och jag kommer också lägga ut alla bilder på mitt Instagram-konto.
Mm.
Så man kan vara med under tiden om det är så man vill ha en visuell bild. Det kan vara svårt ibland att.
Ja, men precis.
När man sitter och pratar och inte vet så mycket om personen så kan det alltid vara skönt att ha en bild framför sig.
Precis.
Mm. Jag ska också länka till ditt konto så folk kan följa dig där om de vill ha mer av dig. Det hoppas jag, för att jag tycker att ni ska göra det.
Välkomna, välkomna.
Yes, men jag tänker att vi börjar med första bilden då.
Yes, nu ska vi se vilken bild det var.
Det är när du är gravid.
Ja, precis. Mitt första barn.
Mm. Och hon är född 2018.
2017.
2017.
Mm, precis.
Mm. Så då är hon gammal idag då?
Hon blev 5 nu i augusti.
Mm. Då är det skola snart.
Ja, det är det. Det känns jättekonstigt. Faktiskt, ja.
Men du, hur var det att vara gravid och att bli mamma första gången?
Ja, alltså gravid är något som jag avskyr. Jag har haft jätteproblem med foglossningen. Mm. Jag har varit sjukskriven väldigt tidigt med båda barnen.
Mm.
Och har provat allt som man kan mot foglossningar. Och har fortfarande problem efter också, som jag nämnde förut. Så, och förutom det så hade jag sura uppstötningar och problem med magkatar under hela graviditeten också. Så det var ju inte heller jätteroligt. Det enda som var bra var att mitt humör var stabilt liksom. Mitt psyke har aldrig varit så stark som det var när jag var gravid.
Mm.
Så det var lite intressant att få prova på det. För jag har haft en ganska turbulent uppväxt just med psykisk ohälsa och så.
Okej.
Så det var väldigt skönt att känna att nu är jag stabil och inte behöver vackla så mycket.
Mm.
Så graviditet, inte min grej.
Ändå har du gått igenom 2.
Mm. Mm. Det har jag gjort.
Kommer det bli något mer?
Inga mer.
Nej.
Jag är helt färdig på den fronten.
Men det var inte så att du blev inlagd på sjukhus utan du kunde liksom ändå vara hemma?
Ja, och ja, men så var det ju. Mm. De ligger ju sällan in på sjukhus för foglossningar. Det ska ju vara väldigt, väldigt extremt i så fall. Okay. Och man måste ha smärtlindring under kontrollerade former i så fall. Det är väldigt, väldigt ovanligt.
Mm.
Men jag gick hos sjukgymnast. Jag hade kryckor. När jag stelopererade min ena tumme så jag kunde inte använda dem. För att då kan jag ha ingen funktion i min hand. Och jag är väldigt högerhänt. Och det är högerhänt som är opererad. Okay. Så jag kunde inte använda några kryckor. Jag hade dem hemma. Jag hade bälte. Jag hade tens. Jag hade brådakupunktur.
Ja. Men var det något som hjälpte då?
Ingenting faktiskt.
Ingenting hjälpte.
Nej, tyvärr.
Mm.
Så det var bara att stå ut. Och tänka på att har jag en bra dag, då får man vila den dagen lite extra. För gör man inte det så blir det värre dagen efter.
Mm.
Så. Det är svårt. Och ännu svårare andra gången.
Mm.
Så graviditet är ingenting för mig. Men att bli mamma första gången, det var en upplevelse i sig.
Positiv eller?
Jo, men det var konstigt. För när man får upp det här lilla barnet på bröstet liksom efter förlossning, så tänker man ju så här, man hör ju så mycket om den här kärleken som kommer en gång. Och jag kände inte riktigt det, faktiskt. Det för mig var det mer en beskyddande instinkt, liksom. Det tog ett tag innan man liksom förstod vad som hade hänt. Jag tror det är en chock man får. Mm. För mig var det så i alla fall.
Mm.
Och sen låg ju vi inne på neonatal med Aria när hon var liten.
Är hon för tidigt född?
Nej, hon är inte för tidigt född. Hon är 11 dagar över tiden och väldigt stor. Men hon föddes njursjuk.
Oj.
Hon hade en sjukdom som heter hydronefros på ena njuren. Och även en extra urinledare. Och hydronefros är en vidgning av antingen hela njuren eller en del av njuren. Och för hennes del så var det halva njuren.
Okay.
Och även en vidgning på den extra urinledaren då. Så då föddes hon med urinvägsinfektion, för hon hade ju självklart bajsat i vattnet också.
Mm-hmm.
Så hon hade feber, så vi fick ligga inne och fick antibiotika och sådär.
Men var det en dramatisk förlossning då? Eftersom att hon hade bajsat?
Ja, om jag tittar tillbaka på den så upplevde inte jag den som dramatisk. Jag upplevde det som en väldigt bra förlossning. Sen så, om man tittar på papperna så var den väl lite turbulent. För jag fick också hög feber.
Okay.
Och jag åt ingenting och drack ingenting under förlossningen, så de fick sätta dropp. Och jag svullnade upp väldigt mycket när jag väntade Aria. Och hade svårt att röra mig på grund av det och foglossningarna då. Så att jag var ju liksom en strandad val under min förlossning och låg där, kom ingenstans. Och så kom hon inte ner ordentligt i kanalen innan krystvärkarna satte igång. Så att det tog ju lång tid och det var jobbigt. Men för mig var helhetsintrycket bra ändå.
Mm.
Så, faktiskt.
Och det här med att knyta an sen till sitt barn, kom det senare?
Ja, det kom senare. Alltså vi hade ju väldigt, alltså vi hade en vecka på BB där det fanns ju inga andra störningsmoment, så då hann man sakta knyta an, och sen så växte det ju väldigt sakta men säkert liksom.
Mm.
Det var ingen så superlång period. Jag vet ju andra som har haft månader där de liksom, innan de har känt den här riktiga kärleken till sitt barn. Så lång period var det ju inte, utan det var en period, det tog ett par dagar innan man liksom förstod vad som hänt. Är det här mitt barn? Det känns jättekonstigt här liksom.
Fick du hjälp av barnmorskorna eller personalen på BB?
Jag pratade ju inte med någon om det här när man var i stunden liksom, för det var ju ingenting man hade hört om. Så det var ju mer jag som kände mig konstig och tänkte att jag säger ingenting, det kanske går över. Och det gjorde det ju sen, som tur var. Men det var en konstig upplevelse, helt klart.
Kan jag förstå.
Men nu är hon min bästa vän.
Mm. Är hon frisk idag också? Har ni liksom varit mycket på sjukhus under hennes första
Under hennes första år så var vi på sjukhus jätteofta. För när de har det här felet så måste man, varje gång de får feber utan andra symptom, så måste man åka och ta ett urinprov och ett lite blodprov då, för att se om det är en urinvägsinfektion. För då måste den behandlas direkt. En urinvägsinfektion börjar ju alltid i urinblåsan, men när man har hydronefros så vandrar det väldigt lätt upp på sin njurarna.
Mm.
Så därför. Och hon hade feber jätteofta. Så vi var inne jätteofta.
Mm.
Men det var sällan infektion. Jag tror hon hade en urinvägsinfektion under den tiden. Sen utöver det så gör man ju kontroller för att se vart det tar vägen. Man gör ultraljud på njurarna och man gör mag-3-undersökning heter det. Det är en radiologisk undersökning man gör för att se hur lång tid det tar för njuren att tömma sig, om den tömmer sig och så vidare. Det gör man i Göteborg. Så det har hon gjort ett par stycken också. Och sen när hon var 1,5 så såg man att många gånger så går det tillbaka när de är så små. Men det gjorde det inte för henne, såg man ju då. Så då bestämde man att nu opererar vi bort den delen av njuren som inte är bra. Och även urinledaren som var extra då.
Okay.
Så hon var 1,5 när hon opererades då och tog bort det. Och efter det är hon friskförklarad.
Ja, så idag är hon frisk.
Idag är hon frisk. Sen har man ju alltid ett extra, en extra koll liksom. Mm. Får hon feber och inte har något annat, då får man vara lite på sin vakt och så.
Mm, okay.
Ändå.
Förstår. Vad skönt att hon ändå mår bra idag.
Ja, men det gör hon. Mm. Hon är väldigt nyfiken på sitt R och förklarar mer än gärna för de andra runt omkring. Mm. Vad det är för något och varför och så.
Vi tar nästa bild, tänker jag.
Tycker jag.
Och det är en bild.
Det är den va?
Ja, ja, men det är en bild på dig på en scen.
Ja, precis.
Berätta lite mer. Vad gör du på scenen?
Alltså jag, här på just den här bilden så jobbar jag på en dansskola som heter U-Dance. Ligger i Ulricehamn där jag bodde tidigare.
Mm-hmm.
Som startade och driven av en kompis till mig. Och där jobbade jag som songcoach. Och under föreställningarna här då så har alla lärare på skolan, danslärare och även songcoach och sådär, har öppningsnummer och avslutningsnummer. Så det där är avslutningsnumret i en av de konserterna som vi hade.
Okej.
Okay. Mm. Och där sjöng jag Amazing av Danny Saucedo.
Mm. Kan få ett smakprov?
Inte då. Gud, jag blir alltså så här ställd.
Ja, men jag har också förstått att du gillar att sjunga.
Ja, absolut. Mm. Jag började sjunga ganska tidigt. Min mamma var gift med en musiker. Dansbandsmusiker visserligen, men vi sjöng och alltid mycket hemma, spelade gitarr och sådär. Och sen så började min äldsta storebror på en musiklinje i Skara som heter MOP, Musical Production, och samtidigt så började han MV som är Musikens Vänner. Det är en stor manskör på Katedralskolan i Skara.
Okay.
Och då var det så att han behövde ju öva. Och de som fanns hemma att öva med, det var ju mig och min andra storebror. Så att det blev lite såhär tvångsstämsång där.
Mm.
Och efter det så ökade mitt intresse för musik och just stämsång ganska så mycket. Så det är egentligen tack vare honom som jag började.
Mm.
Sen när jag sökte till gymnasiet så sökte jag också till MOP.
Ja, så du har gått det också?
Ja, så jag har gått på MOP. Mm. Med inriktning på sång och instrument.
Mm.
Instrument och ensemble lite. Så det är därför jag håller på med lite sånt.
Mm.
Och sen har jag även jobbat lite som körledare för Joy Boys. På ett par ställen, olika städer.
Mm.
Och så då som sångcoach på dansskola.
Mm.
Mm.
Spännande.
Mm. Ja, det är roligt. Det är endorfingivande.
Ja. Mm. Är det någonting som, alltså sjunger du hemma som med barnen och sånt där också? Ser du ett intresse att de...
Ja, jo men det gör jag. Alltså vi är ju en sång- och dansfamilj. Mm. Så är det ju. Mm. Alltså fredagsdisco eller varje dag nästan. Mm. Kvällsdisco liksom. Och sjunger varje kväll när de ska sova och så för dem. Och de är väldigt intresserade av det också. Så det är väldigt kul.
Mm.
Det är det.
Har du haft någon dröm någon gång om att få liksom stå på någon scen så där och kanske bli lite mer etablerad?
Ja, fast jag... gillar inte att stå i centrum.
Nej.
Det är jättekonstigt.
Det är inte konstigt. Det är
lite konstigt. Men jag gillar inte att stå i centrum. Så, speciellt inte på scenen. Jag brinner för stämsång.
Mm.
Och köra. Oh, det är okay. Liksom det jag tycker är roligt. Så det hade ju varit en dröm. Att få stå bakom någon som är stor. Och faktiskt få köra liksom.
Mm. Men det är ingen det. Kör nu som du håller på med?
Nej, inte
i dagsläget.
Nu. Nej. Inte nu. Det är för mycket andra trådar. Ja. Bra i.
Så är det, man får dela upp det lite.
Ja, man får prioritera.
Fika med Emma.
Vi lämnar musiken.
Mm.
Och så går vi till någonting som är lite mer ledsamt.
Ja.
Tragiskt.
Det är lite tungt, ja. Precis.
Mm. Jag berättade det i presentationen. Att du har miss någon som står dig nära.
Ja, precis.
Och vi kommer till nästa bild och då är det din lilla dotter.
Precis.
Aria som står vid en gravplats. Och det...
Precis.
Vem är det som...
Det är min brorsons gravplats. Och den här bilden är tagen ganska så snart efter han begravdes faktiskt.
Mm.
Han begravdes i februari. Och det här är taget i maj. Så han har ju inte fått sin gravsten här.
Nej.
Än 2019 då.
Precis.
Och
visst är det så att Aria och den här kusinen... Var ungefär lika gamla?
Han var ju 2 år äldre ungefär.
2 år eller
mm. Så de hade ett åldersband, men de var väldigt fina med varandra. Och han, jag kommer ihåg när hon föddes, så var han alltid så här, när vi hälsade på, att han skulle ta hand om henne, han kom med nappen, han klappade henne så fin och sa till henne att han älskade henne. Han var så himla fin mot henne.
Mm.
Verkligen. Så det var tragiskt att hon miste sin kusin också.
Mm. Vill du berätta vad det är?
Ja, han blev alltså misshandlad till döds av sin styvfar.
Mm.
Helt enkelt. För det var 2018, så det är ett par år sedan nu. I år var det 4 år sedan blir det väl.
Mm. Ja, för det var ganska nyligen, eller hur? Det var på hösten.
10 oktober.
Mm.
10 oktober är så datum i min familj som är det både bra och dåligt. Alltså min farfar dog den 10 oktober 1993.
Mm.
Sen har jag en brorson som fyller år den 10 oktober. Och sen dog Albin då på sin lillebrors ettårsdag den 10 oktober. Så oktober är generellt väldigt tufft, så det är lite skönt att oktober är över nu. För det är precis som att då tillåter man sig att må därefter liksom. Mm. Men det är så. Oktober är så bara. Och det får vara så.
Mm.
Men det var en tuff period när det hände. Det är fortfarande väldigt traumatiskt och känns väldigt färskt när man tänker tillbaka på det.
Ja.
Så. Det var tufft. Och det är också en av anledningarna till att vi flyttade tillbaka till Lidköping. För vi bodde ju i Ulricehamn då när det hände.
Mm.
För då kände jag verkligen att jag måste vara nära familjen. Tänk om någonting annat händer.
Mm.
Och jag är så långt borta. Liksom. Kan inte hjälpa till, kan inte göra någonting. Även om det är 1,5 timmar i bil. Men det är 1,5 timmar i bil när det händer någonting.
Mm.
Så att,
Vi ska också säga till de som lyssnar att du har att det är okej med din bror att du pratar om detta,
ja,
också.
Ja, precis. Precis.
Mm.
Det här är en sån här grej som jag tycker det kan vara jobbigt att prata om, men samtidigt är det väldigt skönt.
Mm.
För det blir som terapi att prata om vad som är hänt och så. Och samtidigt då sprida en kunskap om att barn faktiskt var illa.
Mm.
Och i det här fallet så var det ju så tydligt egentligen. Men jag tror det låg en del svartsjuka och spel bakom. Att mörka det liksom. Under den här tiden så hade inte min bror vårdnaden om Albin.
Nej.
Utan han. Alltså vi var i mörkret hela vår sida av familjen. Helt enkelt. Och har inte fått reda på vad som har hänt egentligen för en rättegången. Så.
Och när var rättegången?
Den var ju 2019 där någon gång. Jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Det var
ganska länge efter hans bortgång.
Ja, precis. Det tog ju jättelång tid innan de hade gjort färdigt obduktionen. Han gick ju bort i oktober, men vi begravde honom i februari, vilket är väldigt ovanligt.
Mm.
Och det var också en tuff väntan. Vet du, liksom, när får vi liksom lov att sörja?
Mm,
när får vi veta liksom vad som har hänt egentligen?
Men hur tar man emot ett sånt här besked? Liksom? Kommer du ihåg den dagen?
Gud, ja, jättetydligt. Alltså jag satt på bussen hem mellan Borås och Lisehamn och så ringer min brors dåvarande, jag vet inte om hon var flickvän eller om de var kompisar, så hon ringer mig i panik och bara får inte tag i någon, hon måste ha tag på någonting, för min bror var på väg till sjukhuset med vår andra storebror för att barnen har råkat illa ut, de har varit med en bilolycka, säger hon. Och då, jag får ju panik, jag sitter på en buss, kan inte göra någonting liksom. Försöker ringa, ingen svarar.
Mm.
Och det har ju blivit traumatiskt för mig.
Och sen, buss menar du?
Nej, att ingen svarar.
Okay.
Så. Och så kommer jag hem och så får jag tag på mamma. Sitter på en utbildning i Trollhättan. Och så får jag tag på henne. Och pappa, han, jag vet inte om han jobbade eller vad det var. Jag fick tag på honom också. Och så pappa åker direkt till sjukhuset då, och möter upp bröderna där. Och mamma försöker ta sig också så fort som möjligt. Så. Och sen har jag en lilla syster som bodde i Borås. Så jag ringde ju till henne. Och hon kom hem till mig. Och vi sa att vi åkte sjukhuset nu. För det är alltså, vi behöver ju samlas nu. Liksom. Så vi åkte ju. Jag bröt ihop i hallen totalt när jag kom hem.
Mm.
Försöka sitta. För jag ringde till min sambo på bussen och sa att du måste hämta mig. För jag måste ha bussen nu. Jag fick panik.
Mm.
När han hämtade mig ute vid motorvägen. Busshållsplatsen där. Och så jag bara försöker hålla ihop till bilen för Arias skull. För hon satt ju där i bak.
Också med. Mm.
han var föräldraledig med henne då, så att hon var ju med liksom.
Mm.
Och sen när jag kom hem, jag bara bröt ihop totalt. Och Aria blev ju förskräckt, liksom, förstod inte alls varför mamma var så ledsen. Hon hade sett mig så förut. Och så ringer jag till syrran då, och så kommer hon hem till oss och så åker vi.
Mm.
Och på vägen mellan Ulricehamn och Skövde så får vi beskedet att han är hjärndöd. Mm. Och då får min syster världens panikångestattack. Och jag kör bil och jag blir så här, men sluta, jag måste köra, vi måste åka liksom. Jag blir i kris, så blir jag alltid så här stone och bara gör det som jag vet måste göras.
Mm.
Men till slut så fattar jag ju att hon måste ju få komma ut och få luft liksom. Mm. Så att jag stannar bilen och hon slänger sig ut och världen skriker. Så det var något av det värsta jag varit med.
Mm.
Sen efter en stund så lugnar hon sig och vi får tag på vår äldsta bror då, som säger att det är ingen idé, ni kommer till sjukhuset för de släpper inte in oss. Vi får liksom inte komma in.
Mm.
Så vi åker hem till vår pappa då i Axvall. Där vi möter upp pappa och så de mindre syskonen. Och Robbe var också där, vår äldsta bror.
Mm.
Och så pratar lite om vad som har hänt och får lite mer information och så. Och sen dagen efter, jag sover hos min mamma då. Ta ledigt från jobbet ett par dagar. Berätta vad som har hänt liksom.
Mm.
Det är ju ingen idé att mygla. Och så åker jag hem till mamma och sover där. Och dagen efter så har vi en... Jag vet inte, dagen efter, om det är ett par dagar efter, så har vi en minnesstund för Albin hemma hos min mamma. Så, som Jimmy då, pappa till Albin, anordnar själv. Det var tuffa dagar, men de sitter ganska så djupt och tydligt inspårade liksom.
Mm.
De försvinner inte i första taget.
Mm.
Det var tufft, helt klart.
Jag bodde ju här i stan också då när det hände, och det är en liten stad i Lidköping.
Precis, det ska tilläggas att det var i Lidköpings kommun jag bodde då.
Ja, precis.
Lidköping och Götene.
Men eftersom jag inte kommer härifrån så har jag ingen koll alls om, men jag har ju kollegor liksom, och det stod i tidningen och det var ju väldigt mycket skriverier om det. Hur bearbetar man det som familj liksom, att men media ska liksom ha...
Jag tyckte nästan att det var ganska skönt, just för att vi har ju hela tiden vetat om att det har funnits ett problem liksom från den sidan av familjen så att säga.
Mm.
Att, vi är ju inte överens så. Mm. Och vi tycker olika och vi ser olika på saker och ting i den situationen gällande min bror och hans barn och så.
Mm.
Men det var lite som att få det bekräftat, att men vad var det vi sa hela tiden? Någonting skulle hända. Jag kommer ihåg, för om det var ett år innan eller ett och ett halvt år innan, så ringde jag och gjorde en socialanmälan och sa att han får sina basala behov tillgodosedda, men det, någonting kommer hända, han kommer åka illa ut, för att mamma ser liksom inte utanför sig själv och sitt eget, alltså sitt eget välbefinnande, vilket var ju det som hände.
Mm.
För hennes del så var det viktigare att ha en pojkvän eller en sambo än att hennes barn mådde bra liksom. För Albin har vi ju fått bevisat genom rättegången nu att han har ju visat tydliga tecken från start att han gillar inte den här snubben. En vanlig människa kanske hade liksom backat, sagt okej, det funkar inte med mina barn, vi får träffas utan dem och så får vi se liksom längre fram. Men hon valde ju att flytta in med honom istället då.
Mm.
Så det var lite skönt med media att det blev så pass stort, för att då fick man lite bekräftat att, men då hade vi ju rätt liksom. Sen är det ju jävligt tråkigt att det ska behöva ske en sån grej för att man ska få den typen av bekräftelse.
Mm.
Men det har ju inte blivit lättare efter det heller.
Så. Mm, okay.
Tyvärr. Och sen har det varit lite, för min del personligen så kan jag tycka att det är jobbigt nu efterhand när andra barn får uppmärksamhet, som Lilla hjärtat. Mm. Det är ju en jättebra grej.
Mm.
Alltså, jag tycker det är fantastiskt att man kunnat vända en sån hemsk händelse till någonting som kan hjälpa andra.
Mm.
Det är ju ändå målet för oss också.
Mm.
Men det sticker lite att Lilla hjärtat är så himla stort. Men Albin, han fick det här lilla i jämförelse liksom.
Mm.
Det kan jag tycka är lite jobbigt. Att det känns som att han är mindre värd på något vis.
Mm.
Fast det är han ju inte. Det vet vi ju liksom.
Mm.
Så är det.
Albin hade en lillebror.
Mm.
Men han klarade sig.
Ja, han hade ju, jag vet inte om det var ett ben brutet eller två ben brutna.
Mm.
Och det var ju därför Albin var själv med den här snubben. För att mamma åkte ju in till akuten med lillebror. Mm. Efter att han inte kunnat gå på typ en vecka.
Mm.
Och hade väldigt ont och så. Och då omhändertogs ju de direkt av socialen när de kom in. Mm. Men socialen valde att vänta med Albin.
Mm.
Och så hände detta då.
Mm.
Så lillebror klarade sig med blåmärken och brutna ben liksom.
Mm.
Sen om det är att klara sig eller inte, det kan man ju... Ja, det var konstiga benbrott, så att de säger ju det, att han har ju blivit... Alltså det är ju ingenting som ett barn gör själv. Nej. Så.
Mm. Han mår bra idag.
Jag vet inte hur han mår. Han är ju hos en fosterfamilj idag.
Ja, okej. Okay. Jag har ingen kontakt alls.
Ingen alls. Jag vet ingenting alls faktiskt. Mer än att han är hos en fosterfamilj och hellre det.
Mm.
Faktiskt. Mm.
Men hur berättar man för... Men Aria träffade i alla fall Albin.
Mm.
Nu var hon väldigt liten.
Ja, precis. Alltså vi har väl aldrig... När det hände, hon var ju så liten, hon var 1,5 år då liksom.
Mm.
Så att vi har väl aldrig pratat just då om att Albin är död.
Mm.
Men nu vet hon ju att Albin inte finns och att han är i himlen och så. Och vi besöker hans grav till och från så.
Mm.
Och hon funderar mycket. Det är mycket stora frågor.
Men hon vet inte vad som har hänt liksom så.
Hon frågar ju, men då, alltså, det är så svårt. Jag vill ju inte... Jag vill ju inte lägga det på henne, vad som hänt, så att hon får en rädsla för främmande människor, nej, typ, eller så.
Mm.
Utan, man får ju säga, nej, men han träffade en människa som inte var så snäll,
typ. Mm.
Mer än så säger vi inte, och frågar hon igen så säger jag, vi tar den när du blir stor, så.
Mm.
Så.
Men sen, lilla syster träffade ju inte Albin överhuvudtaget.
Precis, hon har ju ingen koppling alls.
Nej.
Så.
Men hon är ändå medveten om att hon har haft en kusin som...
Jag vet inte riktigt hur mycket medveten hon är. Hon pratar ju aldrig om honom. Hon reflekterar inte över det, tror jag, alls. Mm. Inte när Aria pratar om det heller.
Nej.
För Aria kan ju få episoder där hon blir så här, åh, jag saknar Albin och blir jätteledsen och så. Men lilla syster, nej, jag tror inte hon reflekterar över det alls faktiskt.
Nej.
För henne är ju det liksom bara, ja,
precis.
Att det är så som det är nu.
Mm.
Men det känns viktigt att de vet att de har en kusin som finns i himlen liksom.
Det är jättemodigt och fint att du vågar lyfta det här ämnet.
Jag tycker det är viktigt att folk vet om att barn far faktiskt illa.
Mm.
Och även om många barn säger saker för att testa vad som händer, så är det viktigt att ta allting barn säger på allvar när det gäller våld. Alla typer av våld. Man faktiskt litar på det de säger.
Absolut.
Tycker jag. Det är viktigt. Vill man veta mer om just det här med Albin så finns det ju jättemycket att läsa på nätet.
Mm.
Både artiklar och... Ja, allting finns ju.
Mm.
För att läsa om hans situation.
Tack
för att du delar.
Fika med Emma.
Det blir så tungt att gå vidare till nästa grej när efter sån här...
Precis, men jag tänker att vi lämnar det. Mm. Och som du sa, man kan läsa mer om det. Och
jag är också öppen för frågor. Mm. Alltså skriv ifall du undrar någonting. Det gör inte mig någonting.
Mm. Men vi lämnar det och så går vi över till nästa bild. Och då är det en bild på dig och din sambo.
Ja, precis.
Vad heter din sambo?
Min sambo heter Christian.
Mm.
Ja.
Och hur länge har ni varit tillsammans?
Vi har varit tillsammans i december nu, så blev 14 år.
Oj.
Mm.
Mm.
Så det är ett tag.
Uh-huh.
Snart halva livet.
Är han din livskärlek?
Ja, det skulle jag säga att han är.
Mm.
Han är min klippa, helt klart.
Hur träffades ni?
Vi träffades via Lunarstorm faktiskt.
Oj, det var länge
sedan. Det var väldigt länge sedan. Ja, det var det. Jag skrev på Klotterpranket, som det heter då, och frågade vad folk gjorde, tror jag.
Mm.
Och så svarade han. Och sen började skriva på MSN.
Mm.
Och så gav han mig sin telefonnummer.
Mm.
Och sen skulle jag smsa honom på kvällen, men då hade jag fått fel telefonnummer.
Oh, nej.
Så att det...
Var du medveten, tror du?
Nej, det var jag faktiskt inte. Jag har pratat om det efterhand. Och så... Var det en gubbe som skrev till mig då. Svarade han. Det är inte roligt det här. Du får säga till dem att det är inget skämt, min fru blir jättesur typ.
Åh nej.
Så jag skrev till henne, fick rulla upp på MSN sen och bara, om du vill prata med mig så kan du säga det, du behöver inte ge mig fel telefonnummer. Och då sa han, bad han om ursäkt.
Oj.
Det började bra.
Mm. Mm.
Sen skrev vi det ett par månader och sen så träffades vi och då, alltså tanken var ju inte att vi skulle träffas för att det skulle vara något kärleksfullt så. Mm. Där vi pratade ju mest som kompisar.
Mm.
Men det bara klickade direkt.
Mm.
Det var lite häftigt faktiskt.
Mm, härligt.
Mm, mm.
Och nu har ni två barn.
Nu har vi två barn.
Mm.
Precis. Yes. Stämmer.
Kanske det blir bröllop framöver.
Det får vi väl hoppas. Det är målet.
Mm. Mm, det är målet. Vad trevligt.
Mm. Precis. Vi är inte förlovade
än. Nej, det är kanske bra att göra det. Eller, vissa gör ju inte det heller. Men...
Ja, men precis.
Mm.
Sen så länge så är det tomt på händerna liksom.
Så lyssna Krille nu så vet han vad han ska göra.
Ja, precis. Jag har gett han en deadline.
Jaha, oj. När är den?
Jag har sagt att jag ska vara gift innan jag är 35.
Ja.
Så det är ju...
Och idag är du?
31.
31. Ja, men då har han 4 år.
Ja, precis. Så nu får han planera något stort. Men jag, det är bara för att han gav mig en deadline med barnen. Han ville ha två barn innan han fyllde 30 och det fick han, så nu är det min tur.
Okej, ja men det då mådde det ju.
Det ska ju tilläggas att det är med glimten i ögat nu då. Ja. Så att inte folk tror att det är så vi fungerar.
Åh, kul.
Ja.
Min podd heter ju Fika med Emma.
Mm.
Och det betyder ju att jag gillar såklart fika. Ganska uppenbart.
Yes.
Ja, allt plingande. Ja.
Det gör jag också. Gillar att fika.
Ja, du gillar att fika.
Mm.
Nu sitter vi med varsin kopp te här.
Mm.
Men om du skulle liksom förbjuda mig på riktig fika.
Mm.
Vad skulle du då bjuda på?
Oh, jag tror jag skulle bjuda på kladdkaka.
Mm.
Och lussebullar.
Oj, vilken blandning! Tillsammans choklad, menar du eller?
Choklad och saffran är ju något av det bästa som finns. Eller en saffranskladdkaka.
Mm, det lät ju gott.
Det är väldigt gott.
Närmare till. Inte julen, det är inte, men det lackar ju mot julen.
Ja, men precis, precis. Mm. Det hade jag nog bjudit på, tror jag.
Det låter jättegott.
Mm.
Det tycker vi tar nästa gång.
Det tycker jag.
Mm.
Sattar vi på.
Vi tar nästa, vi har två bilder kvar.
Mm.
Vi tar näst sista bilden.
Mm.
Och det är en bild på dig.
Ja.
I en bikini.
Eller, ja, precis. Det stämmer.
Mm, i en bikini.
Mm.
Så står du och posar. Och sen så står det, här står jag och duger.
Precis.
I texten.
Ja.
Du är också lite representerar i dig som att du, ja, men är ganska kroppspositiv.
Ja, men precis.
Och det märker man i ditt flöde också. Du lägger upp liksom bilder och pratar
precis
gott om att alla kroppar ser olika ut. Och
precis.
Sådär.
Så är det ju.
Och hur kommer det sig att du...
Alltså jag har alltid varit modellstörre.
Mm.
Lite fluffig och gos här. Och jag har väl egentligen aldrig själv haft problem med det.
Nej.
Men andra har haft problem med det. Och uttryckt det. Mm. Och nu i vuxen ålder, speciellt efter barnen, så känner jag att varför ska andra liksom kommentera hur min kropp ser ut?
Mm.
Jag kommenterar aldrig hur andra kroppar ser ut.
Mm.
Alltså alla är olika och det vet vi ju. Det är ju ingenting nytt. Och jag känner att under den här perioden så började jag följa mycket andra sådana konton.
Mm.
Och så tänkte jag att varför skulle inte jag kunna visa mig som jag är då? För innan så var det ju mest bilder på mitt ansikte och sådär om jag visade mig.
Men var det för att du inte var bekväm?
Nej, jag tror att det var alltså, omedvetet lite så.
Mm.
Och så när jag tittar i mitt eget flöde så här, men vad är det som gör att jag inte kan visa hela min kropp då?
Mm.
Bara för att jag är lite större.
Mm.
Så,
mm.
Så att det var egentligen därför som jag började. Jag tror det är den första som jag lägger ut som är riktigt
så här, så.
Mm. Mm. Inriktat på det.
Ja, för jag tror även att det står i texten att du inte har haft...
Att jag har skonat andra liksom. Att jag inte har haft bikini på mig innan.
Att du inte har bikini på dig.
Precis. Ja, precis.
Mm.
Det står det. Mm. Jag var tvungen att skärmdumpa texten här så att jag har den här. Men jag skriver i texten att jag har inte tidigare haft på mig bikini på stranden och så. Just för att skona andra. Just för att man vet. Ja, men jag är tjock. Jag sticker i andras ögon. Då vill de inte se mig. Men,
det är hemskt att du ska säga att du skonar andra personer.
Ja, men precis. Det är ju det.
Mm.
Och då känner jag... här fick jag nog. Varför ska jag skona någon annan? Det är ju ingen annan som skonar mig. Nu behöver inte jag det för att jag tänker inte på andra på det sättet. Liksom. Så det är väl det jag har skrivit. Och just det här med att avdramatisera ordet tjock. Mm. För det är ju bara en beskrivning på hur någonting ser ut.
Mm.
Det är jag noga med att prata med mina barn om också. Att när vi pratar om ordet tjock hemma så pratar vi om det som jag vill att det ska vara. Mm. Att det är en beskrivning. Jag ser inget konstigt med det.
Mm.
Men när andra är med runt omkring och barnen säger ordet tjock. Eller säger mamma, du är ju tjock i vägen här igen typ.
Mm.
Då folk reagerar ju för att för andra är det så negativt klingat liksom.
Mm.
Så får jag alltid förklara att det beror ju på hur man använder ordet. Alltså många använder ju ordet tjock som ett skällsord. Men i vår familj så gör vi inte det. För att jag har fått lära mig att det är ju inget dåligt egentligen. Det är ju bara vad andra har för värderingar i ordet. Så det pratar vi alltid mycket om hemma. Både att det är okej att säga tjock så länge man gör det på rätt sätt.
Mm.
Och att vissa faktiskt använder det som någonting dåligt och det är inte okej.
Mm.
Så pratar vi mycket om. Jag har också skrivit det här att jag vill att mina barn ska vara positiva till att alla är olika. För jag vill inte att de ska känna det här när de blir stora sen i tonåren. Mm. Och shit, nu har jag större rumpa än vad de har och nu har jag större storlek på kläder. Det vet jag att jag hade jättejobbigt med när jag växte upp. Just att mina kläder var större än de andra så vi kunde inte dela liksom.
Mm-hmm.
Eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag vill inte att de ska ha det så.
Nej.
Jag vill att de ska ha en positiv inställning till att det är olika och det är helt okej.
Det låter sunt.
Mm. Jag hoppas det i alla fall.
Har du själv blivit mobbad för att du har varit?
Absolut.
Mm.
Fram till jag började högstadiet så var ju det en liksom grej. Så.
Mm.
Sen när jag började högstadiet så fick jag en annan status. Mina äldre bröder hade liksom gjort en väg för mig. För jag är ju deras lilla syster. Så då var det ju ingen som vågade sen. När det blev lite mer känt. Skara är ju en liten stad jag kommer ifrån.
Mm,
så. Då var det ju en helt annan grej. Sen har jag ju alltid varit större. Och det är väl så att jag har blivit vald först. Även när jag har varit äldre sen. Men jag har inte varit mobbad för det. Sen högstadiet i alla fall.
Okay.
Så det är skönt.
Mm.
Men det är tufft att gå igenom alltså.
Men jag har satt sina spår liksom.
Det har det definitivt. Jag har haft, som jag sa tidigare, jag har haft en ganska tuff uppväxt med mycket psykisk ohälsa och sådär. Och det sätter sina spår. Det gör det. Jag har fortfarande problem med jag kan ha sån här, vad heter det, kroppsdysformi eller vad ska jag säga.
Mm.
Jag ser mig själv på ett annat sätt än vad jag egentligen är och sådär. Okay. Fortfarande.
Mm.
Men även om jag tänker att jag ser annorlunda ut än vad jag faktiskt gör, så är jag ändå inte missnöjd med mig själv längre.
Nej.
Som jag var då.
Men det låter som att du är ganska medveten om det. Och att du
har
kommit ganska långt.
Ja, men jag tror det.
Mm.
Och det hände jättemycket under graviditeterna. Med den inställningen. Jag känner att jag vet mycket väl hur jag ser ut. Och hur mycket jag väger. Och hela den här biten. Jag behöver inte lägga någon vikt i vad andra tycker. För jag vet redan min verklighet liksom.
Har du fått några negativa kommentarer på Instagram om dina bilder och sånt
där? Inte någonting alls faktiskt. Mm. Sen vet jag folk som pratar bakom min rygg.
Mm.
Men det är ingenting jag hör. Så då behöver inte jag lägga någon vikt på ändå.
Nej.
Och jag väljer att inte lyssna på det heller. Så. Ja, och de som hör det, de kommer inte återberätta det heller. Till mig. För det är de vet att jag behöver inte höra det heller.
Mm. Fortsätt med det du gör och prata. Dels med dina barn och även på Instagram så att det når ut till flera.
Det är min tanke. Och man får, jag märker ju det liksom från de här första bilderna som jag har lagt ut. Gällande kroppspositivitism så är det ju alltså det. Jag får så mycket positiv respons på det. Även om det är, det behöver ju inte vara tjejer eller killar som är större som jag. Utan det är liksom alla kroppsformer som tycker det är skönt liksom att se en äkta kropp på en bild.
Mm.
Det är så sjukt att det är så. Mm. För det ska inte behöva vara så.
Mm.
Men det är lite roligt för man får väldigt mycket respons på de bilderna faktiskt.
Mm. Så det behövs. Om det är någon som lyssnar nu, kan du ge några tips då? Om det är så att de önskar också att få bli mer modig i sina sociala medier och kanske...
Jag tror att man ska tänka så här när man postar någonting, att man postar det för någon som man litar på.
Mm.
För det är oftast de som är först också. Det är samma, jag är ju väldigt aktiv på stories och pratar mycket sådär. Att man tänker att man alltid pratar till någon, så att man inte tänker att det är ett hav av människor som man pratar till. För då blir det mycket tuffare liksom. Då är det inte så lätt att vara modig. Men tänk att man pratar och skriver till någon som man tycker är viktig och som man litar på. Det tror jag är ganska bra. Och sen inte se det som svårt eller jobbigt, utan se det som en utmaning. Det klingar mig positivt i hjärnkontoret. Det tror jag.
Det låter bra.
Mm.
Jag kommer till sista bilden.
Ja.
Och det är en ganska nytagen bild.
Nu ska se. Ja, nu ska se vilken det var. Det var den, ja.
Mm. Det är en bild på dig när du står med en begravnings...
krans.
Krans, säger man, ja.
Precis.
Och sen är det en karusell så att man kan swipa och se fler bilder.
Ja.
Med blommor.
Precis.
Och jag presenterar ju dig också i att du gillar att skapa med blommor.
Ja, precis.
Och nu har du precis hoppat på en utbildning.
Mm.
Som florist.
Det stämmer. Det är ju något av det bästa jag gjort för mig själv.
Ja, jag vet att du har pratat om det. Att du tror att du har hittat hem nu.
Ja, men precis. Precis. Mm. Och det står ju i texten också under den här bilden. Att det känns som att man har hittat rätt.
Mm.
Så. Jag är ju en kreativ person.
Det har vi förstått.
Estet liksom. Ja. Ut i fingerspetsarna. Ja. Och det kommer till sin rätt här, verkligen.
Mm.
Jag känner att jag har hittat ett lugn när jag liksom får skapa så.
Mm.
Faktiskt. Så det känns jätteskönt.
Men vad är det för utbildning du går?
Det är en floristutbildning via campus här i stan. Mm. Som är en lärlingsutbildning.
Så det menas med?
Man är mest ute i praktik.
Mm.
Så jag gör 3 veckor praktik och så är jag 1 vecka i skolan. 3 veckor praktik och 1 vecka i skolan. Mm. Under hela utbildningen. Och så har man inga lov eller så, utan vi kör 100% i 60 veckor.
Så det är, utbildningen är 1 år?
Ja. Strax över. Jag tror jag slutar när november nästa år.
Okay.
Mm.
Mm.
Det känns jätteroligt verkligen. Trivs jättebra med det.
Mm. Och nu är du på en praktikplats i
Trollhättan.
Trollhättan. Får skapa där i deras blomsterbutik.
Ja,
mm.
Det får jag. Och det är så sjukt, för det man gör säljs ju faktiskt.
Mm-hmm.
Det är en så sjuk känsla.
Mm.
När man har skapat någonting och någon annan tycker det är så pass fint att de vill köpa med det hem liksom.
Mm.
Det känns jättekonstigt. Jag vet inte om jag någonsin kommer att vänja mig vid det. Väldigt roligt, men väldigt konstigt.
Mm. Men om du fick drömma nu då, Amanda, vad vill du med den här utbildningen sen liksom? Jag antar att du vill jobba med det här.
Ja, men det vill jag. Absolut, jobba absolut. Med alltså jag, om jag får drömma liksom 100% så vill jag ju ha en egen butik. Där jag kan göra det på mitt sätt. Så.
Mm.
Och kanske blanda med annat som jag tycker är roligt. Eller som jag har intresse av.
Mm.
Jag är mycket inne på kristaller och eteriska oljor och... Mm. Spiritualitet generellt.
Mm-hmm.
Så det skulle vara intressant att se om man kan skapa någonting ihop med blommor och växtlighet överlag, för det känns som att det hör ihop.
Mm.
Så det är min dröm, att kunna göra någonting liksom ihop, så fläta ihop och göra något eget.
Det låter spännande.
Mm.
Jag håller tummarna att det kanske blir så i framtiden.
Ja, det gör jag också. Jag jobbar för det.
Ja.
Verkligen, så hårt jag kan. Så hoppas jag att det blir verklighet.
Det hoppas jag också.
Mm.
Eller jag hoppas det också. Och så får jag tacka dig för att du var med.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Och lycka till i framtiden nu med floristplanerna.
Tack så mycket.
Fika time med Emma. Fika är gott.